Tjena, kan du tänka?
Nu börjar vi föreläsningen. Låt oss först tala om ämnet det himmelska ögat. I vår kultiveringskrets känner många människor till att det finns många övernaturliga förmågor. Särskilt gäller det frågan om huruvida vi människor kan se de levande varelserna och föremålen som existerar i andra dimensioner. Dessa saker är rätt lockande för folk i samhället. Många strävar också efter dessa saker. Härnäst ska vi tala om vad det himmelska ögat är och om dess uppbyggnad. Det himmelska öga som vi talar om. I anslutning till detta ska jag först tala om uttrycket andra dimensioner. För den här frågan innefattar saker som lätt kan locka fram olika åsikter bland människor. En del kanske inte riktigt tror på dem. Så låt oss tala om hur dagens vetenskap förstår andra dimensioner. Ni vet, den vanligaste förståelsen är det som folk kallar fyrdimensionellt. Självklart är fyrdimensionellt, som de förstår det, annorlunda än dimensioner som vi talar om. Men hur som helst har de redan börjat forska inom det området. En del amerikanska forskare påpekar att det inte bara är fyra dimensioner. De tror att det finns 11 dimensioner. En sovjetisk forskare har redan slagit fast sin uppfattning att om universum skapades av Big Bang så är det omöjligt att det skapades endast en rumtid i det ögonblicket. Högst sannolikt existerar andra rumtider. Enligt hans teori, som han grundar på sin forskning, anser han att det borde finnas ett 20-tal olika rumtider som existerar samtidigt. Alltså har det redan konstaterats att förutom den fysiska dimensionen där vårt nutida mänskliga samhälle existerar, så existerar det också andra fysiska rumtider. Det vill säga, oavsett rumtid så existerar de alla materiellt. Det är inte fantasier eller något abstrakt eller inbillat. Det är inte så. Självklart, i vår kultiveringskrets är detta erkänt och klarlagt. Vi anser att det finns andra dimensioner. Dessutom kan vi tydligt se andra dimensioners existensformer. Det finns dimensioner som existerar vid samma tid och på samma plats. Och det finns också horisontella och vertikala dimensioner. Och det finns också många enhetliga världar. Så hela detta universum har en extremt komplex uppbyggnad. Det är inte den här bilden som vi ser nu med våra mänskliga ögon. Det vill säga den vidsträckta himlen där det finns oräkneliga galaxer och oräkneliga stjärnor. Bara så enkelt. Det är inte så. Dimensionernas uppbyggnad är mycket komplex i sig. Jag ska ge er ett konkret exempel. Alla människor har en kropp. Den här kroppen består av oräkneliga celler. Och cellerna består av oräkneliga molekyler. Och molekylerna består i sin tur av oräkneliga atomer. Och efter att atomkärnorna har delats finner man oräkneliga elektroner, atomkärnor, neutroner. Går man djupare kommer man till kvarkar och neutriner. Naturligtvis är dessa fortfarande mycket långt bort från den mest ursprungliga materien, det vill säga den mest mikrokosmiska materien, materiens ursprung. Dagens vetenskap är mycket långt därifrån. Om man vill förstå detta räcker det inte med bara en kort historisk period. Alltså, vi har ännu inte upptäckt materiens minsta ursprung. Men utifrån hur vi nu förstår tingens tillstånd ser vi att en del substanser Så som atomkärnor. Eller till och med kvarkar och neutroner. De stegen är helt omöjliga för oss att undersöka med mikroskop. Vi känner bara till att de existerar med hjälp av speciella instrument. Men vi kan inte alls se deras existensformer. Men hur som helst, i nuläget kan forskare undersöka molekyler och atomer med mikroskop. Tänk på det. Inom den materiella dimensionen som människor lever i är den största materia vi kan se en stjärna. Alltså andra planeter och stjärnor. Och det minsta vi kan se är en molekyl. Vi lever mellan planeterna, denna storskaliga materia och molekylerna. Vi tycker att den här rymden, denna sfär, är ofantlig. Men jag säger er, har vi inte upptäckt nu att det nedanför molekyler finns atomer? Det finns en väldig dimension även mellan molekyler och atomer. Vi tycker att det verkligen är kallade avlägset eller kallade ofantligt. Självklart kan du inte försöka förstå det ur en vanlig människas perspektiv eller utifrån den här miljön. När du går in i den dimensionen kommer du att upptäcka att den också är väldigt stor. Mellan atomerna och atomkärnorna finns också en ofantlig dimension. Om vi går vidare nedåt existerar faktiskt en dimension på varje nivå. Våra nuvarande vetenskapliga verktyg kan bara undersöka hur molekylerna är ordnade. Undersöka en molekyl som en punkt. Undersöka hur atomen existerar. Undersöka den som en punkt. Men vi kan inte se dess plan. Om det fanns ett slags stort mikroskop, ett sådant stort instrument som kunde undersöka hur hela atomnivåns plan ser ut, hur hela atomkärnenivåns plan ser ut, hur kvarknivåns plan ser ut, eller hur hela neutrinivåns plan ser ut, så skulle du se andra dimensioners existens. De dimensioner vi talar om som existerar samtidigt och på samma plats är faktiskt just på det sättet. Låt oss gå djupare. I qigong-kretsen sägs ofta att ens urande inte förintas, alltså dör man egentligen inte. Tidigare fanns det förstås en del andra synsätt. Att påstå att människan har en själ är inte det vidskepelse. Självklart, den urande vi talar om, huruvida det är samma sak som själen som de talar om, det vågar vi inte säga, för det de talar om är mycket vagt. Alltså, ens liv försvinner inte när man dör. Varför? Sett med övernaturliga förmågor, när en människa dör, så är det bara lagret med de största cellerna som består av molekyler som har lagts av. Medan de kroppar som består av atomer, atomkärnor, elektroner, neutroner och så vidare längre nedåt inte har blivit förstörda. Det är bara det att de existerar i andra dimensioner och du inte kan se dem. De kan inte ses med de fysiska ögonen. Så den döda kroppen du ser är bara den fysiska kroppen. Jag ska illustrera det för er ett steg till med ett exempel. Som ni vet och som fysikerna vet så består människokroppen av celler som består av oräkneliga molekyler. Och molekylerna består i sin tur av oräkneliga atomer. Tänk efter. Dessa atomer. Att få atomerna att klyvas kräver en enormt tung massa. Och en höghastighetskollision, eller hur? Det är vad som krävs. Vid temperaturen i en kremeringsugn är det omöjligt att få atomerna att klyvas och det är omöjligt att förstöra atomkärnor. Så den kroppen på den andra sidan har inte alls blivit påverkad. Om man verkligen kunde få atomkärnorna att klyvas, då skulle jag säga att människan skulle bli som en atombomb i kremeringsugnen. Jag skulle säga att den kunde förstöra en stad bara med den enda människan. Hans kropp har tillräckligt med atomer för att förstöra ett stort område. Så jag säger er, ur vetenskapens synvinkel har alla de atomkärnor, kvarkar, neutriner och så vidare nedåt som existerar i människokroppen inte blivit förstörda. Det är bara det att din kropp i denna nuvarande materiella dimension är borta. Men i själva verket är den också materia. Den förintas inte. Inte ens om man skulle brytas ner till de minsta finaste beståndsdelarna skulle den försvinna. På en mycket mikrokosmisk skala har vi sett att vare sig det är en människa eller det vi kallar ett vakuum. Ni vet, vakuum betyder att det inte finns någonting där, men i själva verket är vakuum i sig materia. För som jag sa, går man längre ner är materians ursprung mycket långt ifrån vad vi kan förstå nu. Vi talade nyss om andra dimensioner. Om andra dimensioner verkligen existerar så är deras existensformer i fråga om tid och rum mycket annorlunda än de i vår dimension. Det vill säga, deras tid och rum är annorlunda uppbyggda. Och då skulle de levande varelserna och substanserna definitivt vara annorlunda än de i vår dimension. Skillnaden är enorm. Så vi säger att öppnandet av det himmelska ögat, vi använder människans andra öga för att tränga igenom vår nuvarande fysiska dimension och direkt se hur föremål ser ut i andra materiella dimensioner. Det är vad vi menar med att öppna det himmelska ögat. Så att öppna det himmelska ögat, var finns det himmelska ögat? Det har en mycket komplex konstruktion. Det himmelska ögats huvudkanal ligger mellan de två ögonbrynen och lite högre upp, ovanför punkten mellan de två ögonbrynen, precis i detta område i pannan. En del personers huvudkanal är blockerad. En del har en passage. En del personers passage är mycket oregelbunden. En del är triangulära, en del rektangulära. Det finns alla typer. Kultivering efter födelsen gör den mycket rund. Detta himmelska öga som vi talar om kan också förklaras med modern vetenskap. Förr i tiden sades det att när det himmelska ögat öppnas kan man se scener i andra dimensioner. Måste inte människor se saker genom ögonen? Du har inget öga här. Är det du säger inte idealistiskt? Jag säger er att det här faktiskt inte alls är idealistiskt. Det är vetenskap. Det är inte något mystiskt. Jag ska ge er ett exempel. Vi har alltid trott att bara det man ser med de mänskliga ögonen verkligen existerar. Många tänker så här, jag tror på saker som jag ser med ögonen och tror inte på något som jag inte kan se. Så vi har alltid ansett att sådana människor har dålig upplysningsförmåga. Den sortens människor tenderar att bli mycket trångsynta. Så de är svåra att rädda. För det som en människas ögon ser, just det är inte den sanna bilden av universum, utan bara hur den existerar inom den här fysiska dimensionen. Men det finns många, många existensformer i andra dimensioner och det finns också många, många andra dimensioner. Men allt detta skyms helt och hållet av våra fysiska ögon. Dessa fysiska ögon låter dig bara se den här fysiska dimensionen och de hindrar dig från att se andra fysiska dimensioner. Att öppna det himmelska ögat som vi talar om är att kringgå dessa ögon och undvika att se genom dem och använda andra metoder för att observera universums verklighet. Detta är att öppna det himmelska ögat. Nyss sa jag att det himmelska ögats huvudkanal är här. Ur medicinsk synvinkel. Vi säger att efter att det himmelska ögat har öppnats, vi vet att dagens medicinska vetenskap anser att det inte är ögonen själva som direkt reflekterar bilden när man ser på objekt. Det är bara ett verktyg. För att kunna se ett objekt, en människa eller ett objekt, se hur det ser ut, klädsel, dess färg och vilken form det har, så reflekteras detta faktiskt helt och hållet av människans hjärna. Det vill säga, det du ser sänds via ögonen, genom synnerven, till bakre delen av människans hjärna, till området vid tallkottkörteln i människans hjärna, och reflekteras sedan i det området. När man ser någonting är det i själva verket inuti hjärnan. Det är hjärnan som ser. Ögonen är bara ett verktyg. Precis som linsen på en kamera eller en filmkamera. När det är mycket mörkt förstoras bländaröppningen, annars skulle det bli otillräcklig exponering och man skulle inte kunna fånga någonting på bilden. Människans ögon är likadana. Är det mycket mörkt måste pupillerna omedelbart vidgas, annars kan man inte se någonting. Är man utomhus där det är mycket ljust måste pupillerna genast dra ihop sig. Bländaren på en kamera eller en filmkamera måste också minskas. Annars blir bilden överexponerad. Det skulle bli helt svart. Man skulle inte kunna se någonting. Människans ögon är likadana. Utomhus blir dina ögon bländade av ljuset. Objekten kan inte ses och pupillerna drar genast ihop sig. Om det inte sker fort nog måste man kisa innan man kan se tydligt. Så konstruktionen är mycket lik den hos ett kameraobjektiv. En kamera genererar bilder på film. En filmkamera genererar bilder på videoband. När en människa ser en bild är det hjärnan som reflekterar bilden. Men det är just dessa två ögon som hindrar den från att se universums sanning. Så när folk säger, jag tror på vad jag kan se, inte på vad jag inte kan se, har det alltid sagts inom kultiveringskretsen att en sån person har dålig upplysningsförmåga, att han inte kan räddas. Det är orsaken. Ingen kunde komma på det eller förklara det förut. En del säger, om vi ser på det sättet och iakttar något genom det himmelska ögat, måste det då inte finnas någon utrustning, något som liknar ett öga innan man kan se objekt? Utan detta skulle det inte fungera. Det är faktiskt inte så att vi inte har ett öga här. Det är bara det att det ögat finns i en annan dimension. Det existerar i en annan rumtid. Men det kan tränga igenom till vår dimension och till andra dimensioner. Det är bara det att vi inte kan iaktta det med våra vanliga mänskliga ögon. Så det finns ett öga där. Ni vet tallkottkörteln som vi talar om. I Dalarnas skolor kallas det Nivanpalatset. Folk har alltid frågat, vad är Nivanpalatset? Det är faktiskt just människans tallkottkörtel. Dess existensform i en annan dimension kallas Nivanpalatset. Dagens vetenskap har redan förstått detta. Att öppna det himmelska ögat som vi talar om är att öppna den här kanalen hos dig. Precis i skärningspunkten vid den här positionen finns tallkottkörteln. Så tallkottkörteln kan se direkt. Det är vad vi kallar att öppna det himmelska ögat och att se objekt med tallkottkörteln. Men jag sa nyss att ur medicinsk synvinkel, om du inte har utrustningen i form av ett öga, kommer du inte att kunna se. Det finns faktiskt ett öga där. Inom medicinen och den mänskliga anatomin har man redan upptäckt att det finns ett öga i den främre delen av tallkottkörtelns område i hjärnan. De tror att det är ett tillbakabildat öga. Men dess uppbyggnad saknar ingenting jämfört med våra yttre ögon. Det är likadant. Så de tror att människan kan ha haft ett tredje öga tidigare. Men att allt eftersom människan förändrades och utvecklades så förtvinade det här ögat och gick in i människans hjärna. Det är vad de tror. Det är förstås deras teori. Vi säger att det är just så det här ögat existerar. Hur som helst har den medicinska vetenskapen redan erkänt att det här ögat existerar. Så vi öppnar kanalen här och använder det här ögat för att se. Så jag tycker att det här stämmer med vad vi idag säger inom kultiveringskretsen om att se med det himmelska ögat. Jag sa också, dess uppbyggnad är inte så enkel. Den är mycket komplex. För hela det himmelska ögat är inte bara en kanal, det är ett helt stort system. Ett ytterst komplext system. Det är ihopkopplat med kroppens alla porer. Så förr i tiden fanns det människor som, efter att ha öppnat det himmelska ögat, kunde se med sina händer, med sin mage eller till och med sina fötter eller med bakhuvudet. Daolaran säger att varje qiao är ett öga. De kallar akupunkter för qiao eller öppningar. Buddhaläran säger att varje por är ett öga. Vad de säger är mycket rimligt. Självklart, när man når en hög nivå i kultiveringen kommer man att upptäcka att det är så. Man kan se med hela kroppen. Alltså, efter att det himmelska ögat har öppnats måste det finnas ett sådant öga. På utsidan måste det finnas ett öga. Bara om du har det kan du se. Utan detta öga kommer du inte att kunna se. Så efter att ha öppnat det himmelska ögat känner en del att det bländar. De kan inte se någonting. De känner bara att ljuset bländar ögonen. Det är bara för att de inte har det här ögat. Men vanligtvis har alla det här ögat. Varför? Många människor, inklusive våra utövare, kan se. Det beror på att kultivering beror på en själv och gång beror på mästaren. Vilken mästare? Förutom Buddha och Dao-lärornas mästare som vi känner till finns det också alla möjliga sorters ofantlig materia i universum vilka alla äger stora gudomliga förmågor och de kan hjälpa dig direkt. När de ser att den här personen är bra och att hans himmelska öga redan är öppet, så kanske de frambringar ett öga åt dig som du kan se med. För de som har en mästare kommer mästaren direkt att utveckla ett öga åt dig så att du kan se. Därför har många öppnat sitt himmelska öga och kan se. Det är för att du har det här ögat. Det sitter utanför ens yttre hudlager och existerar i en annan dimension. Självklart, när du väl har det här ögat och kanalen har öppnats, så är det inte säkert att du kan se klart. Det finns också en fråga om nivåer. Härnäst ska jag tala om det himmelska ögats nivåer. Varför kan en del se saker på ett sätt medan andra ser saker på ett annat sätt? Varför ser människor olika saker efter att det himmelska ögat har öppnats? Det beror på att alla är på olika nivåer, vilket också involverar. Orsaken till att nivåerna är olika är att människors medfödda grund är olika. För runt det himmelska ögats kanal finns det ett fält i vilket det finns en mycket essentiell substans. Vi kan kalla den qi-essens. Den är mycket värdefull. Den förädlas fram från den värdefullaste materian i vår dygd. Efter att ha öppnat det himmelska ögat ser människor olika på grund av att de har olika mängd qi-essens. Om någon har bevarat sin qi-essens mycket bra, ser han mycket klart efter att det himmelska ögat har öppnats. Om någon har mycket lite av den här qi-essensen kommer han inte att se klart. Till och med, till exempel av de som sitter här, ser en del ljus. En del ser falun, en del kan inte se någonting. En del kan se andra levande varelser, en del kan inte se, en del kan se. Man ser till och med ljusets färger olika. Allt detta bestäms av ens nivå. Så varför är alla olika? Som jag just sa, beror det på skillnaden i medfödd grund. Så hur fungerar det mer specifikt? Jag sa nyss att man i genuin kultivering måste lägga tyngdpunkten på dygd. Men som vanliga människor, så som de har utvecklats fram till idag, har de svårt att veta vad som är verkligt bra och verkligt dåligt. Självklart, när jag säger det tror en del inte riktigt på det och säger jag är högutbildad, kan jag inte skilja på bra och dåligt. Vad du säger praktiskt taget förolämpar oss. Jag säger er, precis som jag sa igår, att det mänskliga samhällets moralstandard har sjunkit, har blivit förvrängt. Om någon lärde sig från Leifeng idag och agerade som han gjorde på sin tid, skulle folk säga att han var tokig, att det är otänkbart. Eller skulle till och med skratta åt honom. Det vill säga, deras moralstandard har förvrängts. Den standard som folk bedömer efter har redan förändrats. Om du använder den fallna standarden för att bedöma saker, då säger jag att du är långt därifrån. För hela mänskligheten är på väg utför. Men det finns en oföränderlig standard för att avgöra vad som är bra och dåligt. Och den är, som jag sa igår, universums princip Zhen Shan Ren. Sanning, godhet, tålamod. Den förändras inte. Bedömt med denna standard skulle man stå sig slätt. Därför, när en del människor gör något dåligt och du berättar för dem att de gör en dålig gärning, så tror de det inte. Det är inte så bara nu för tiden, utan ända sedan forna tider och fram till idag. För människor har fallit ner hit i illusionen. Fallit i illusionen till ett redan vilset samhälle. Därför kan de inte se materians grundläggande natur, kan inte se universums verklighet. De tror att många av de saker som människor strävar efter och vill göra är bra saker. I själva verket är det precis tvärtom. De är allihop dåliga. Vårt mänskliga samhälle är raka motsatsen mot det på andra sidan. Vad du tycker är bra är inte nödvändigtvis bra. Vad du tycker är dåligt är inte nödvändigtvis dåligt. Vi vet att alla vi människor älskar och skyddar våra barn. Är rädda att de ska frysa eller bli förkylda. Är till och med rädda att de ska bli trakasserade i samhället i framtiden. Och du vill lära dem att bli slugare och smartare. När du ser pengar ska du stoppa dem i fickan. Hur kan du vara så dum? När andra trakasserade dig, varför gick du inte till deras föräldrar eller till deras lärare? Hur som helst, från det att de är små tills de blivit äldre, uppfostras barn på det sättet. Det här barnet som är som ett oskrivet blad när han föds blir mer och mer likt en vanlig människa allt eftersom du uppfostrar honom på det sättet. Man kommer att falla ner i de vanliga människornas stora färgningskar. Vid det laget skulle det lilla som finns på hans himmelska öga gradvis gå förlorat, gå mer och mer förlorat. Ju mer han blir som den sortens människa som du har uppfostrat honom till, desto mer förlorar han. Det brukar finnas sådana människor som jämt blir mobbade i samhället. De blir mobbade men känner inte något och gör inte ens motstånd eller klagar. Och ändå tycker de ofta om att hjälpa andra. Men de blir alltid illa behandlade. Men ofta, så snart sådana människor kultiverar, upptäcker de att deras gång växer mycket snabbt. Efter att det himmelska ögat har öppnats ser de många saker. Människor som inte skadar andra brukar kunna bevara dessa saker lite bättre. Det här är någon som är ointresserad av världsliga ting. Självklart, nu för tiden kan den här sortens människor knappast vara ointresserade av världsliga ting. De tar bara lite lättare på egenintressen. Kanske de har bevarat mer av de här sakerna. Så när deras himmelska öga öppnas kan de se mycket klart. Med andra ord förlorar människor denna lilla mängd 10-sens för att de har gjort dåliga gärningar, sårat andra, skadat andra för egen vinning. Ibland tror du att något är ditt, men i själva verket är det inte ditt. Eftersom det är instabilt är det svårt att säga om pengar, förmögenhet eller materiella ting faktiskt tillhör dig eller ej. När du kämpar om dem med andra, när du skaffar dem på olämpliga sätt eller använder en del knep för att få dem, så kan du bli skyldig andra något efter att du har tagit andra saker. I så fall behöver du ge andra dygd för att gottgöra det. Och chi-essensen som är lagrad i ditt himmelska öga kommer också att skingras och gå förlorad. Så ofta barn. Mycket små barn kan ofta se mycket klart när deras himmelska öga öppnas. Allt eftersom de förstår samhället mer och blir allt mer som dagens vanliga människor kommer de att förlora allt mer av detta. Självklart är den här frågan inte absolut. Det finns många människor som är rätt bra. Människor har alltid sagt, förr skulle utövare säga att mästaren söker lärjungen, inte att lärjungen söker mästaren. Med andra ord skulle mästaren välja en sådan människa som hade mycket dygd och de saker som han hade bevarat skulle vara mycket bra. Alltså, om du har bevarat mycket av chi-essensen kommer du att se mycket klart. Om du har lite chi-essens kvar kommer du inte att se klart. Dessutom, med bara lite mer chi-essens, med den lilla skillnaden skiljer sig resultatet en hel del. Det är därför mycket svårt att hitta två människor med ungefär likadant qing-qing. Här i föreläsningssalen kan många ha fått sitt himmelska öga öppnat nu medan jag talar. Att här hitta två som är på samma nivå och ser allting likadant är mycket svårt. För det bestäms av nivån, vilken i sin tur direkt styrs av fa. Fa manifesteras i olika på olika nivåer. Så på den här nivån kan du bara se det så här. På den där nivån kan du bara se det så där. Därför kan bara människor på en mycket hög nivå se sanningen. Tidigare hade vi faktiskt många fallen gånglärjungar som under utövandet tyckte att deras egna himmelska öga var rätt bra. Så de framhävde sig själva och sa till andra, du är besatt, du har det här, du har det där och så vidare. Jag säger dig, vad du såg var ingenting. En del saker omvandlas efter dina tankar. Och i fråga om en del andra saker kan du inte se de bakomliggande karmiska förhållandena. Eller den sanna bilden. Är det futi? Futi och den informationen du bär med dig från tidigare liv, kan du se skillnaden? Egentligen är det bara informationen från ditt tidigare liv. Men du sa att det var futi och andra fick panik. Saboterar du inte fa? Vi har sagt gång på gång, använd inte det himmelska ögat eller hur många eller hur höga de övernaturliga förmågorna är för att mäta höjden på någons gång. Bara genom att använda qing-qing för att mäta om en person är bra eller dålig kan man bestämma höjden på hans nivå. Många människor är låsta. De med stor dygd utövar ofta uppåt låsta. Till och med låsta mycket länge. Någon har utvecklat många övernaturliga förmågor, men alltihop har låsts för honom så han har ingenting. Vilket säkerställer att han inte utvecklar fasthållanden och kan kultivera ännu högre. Gå inte efter att din gång har växt eller att du kan se klart. Andra är så mycket högre än du. Vi bedömer inte bra och dåligt utifrån dessa saker. Det var så i historien också. Men det kan förvirra en del som har mycket starka fasthållanden. De strävar efter dessa saker och är mycket fästa vid dem. Det här är också en fråga om medfödd grund och om upplysningsförmåga. Vad du kan erhålla, om du kan kultivera eller ej och nå målet eller ej, hänger i grunden direkt samman med din strävan. Nyss talade jag om chi-essens, om att den avgör ens nivå. Samtidigt har vi en annan avgörande sak som bestämmer människors nivå. Naturligtvis, nyss sa jag att kultivering inom världsliga fall. Kultivering delas in i två huvudnivåer, världsliga fas kultivering och bortom världsliga fas kultivering. Världsliga fas kultivering innebär att kultivera med den mänskliga köttsliga kroppen. Detta kallas världsliga fas kultivering. Den är annorlunda än ut ur världen och in i världen som används i templen. Vi talar nu om det utifrån nutida vetenskap rörande människokroppen. Det här är indelningen i människokroppens två huvudnivåer. Bortom världsliga fas kultivering kallas också kultivering av buddhakroppen, eller också arhat fas kultivering. Det innebär att kultivera med en kropp som redan har ersatts med högenergimateria. Man har då redan erhållit Huawei, arhat status, men man behöver fortfarande uthärda lidande bland vanliga människor. Härdas bland vanliga människor, så vanliga människor kan inte se en sanning. Människor med det himmelska ögat på hög nivå kan se. Så efter att man har nått bortom världsliga fas kultivering finns ytterligare en fråga. Det himmelska ögats nivå bestäms också av en annan sak. Människor kan ha många ögon som framträder i ansiktet. Hur många kan det finnas? Det är obegränsat. De som har flest har ögon överallt i hela ansiktet. De som har färre har ett här, ett här, ett här. Under normala omständigheter finns förutom huvudpassagen en viktig sekundär passage vid Shangen-området. Det här området, Daoläran kallar det Shangen, det vill säga näsroten. De flesta ser genom det här området. Mellan ögonbrynen, ovanför ögonbrynen och under ögonen. Det finns alla sorters olika sekundära passager. De är också faktorer som bestämmer ens nivå. Naturligtvis finns det fler som bara kan erhållas när man har nått en mycket hög nivå. Detta talar vi inte om, för om jag skulle diskutera det skulle du inte kunna acceptera det. Det är allt för långt ifrån din nuvarande kultivering, så de sakerna diskuteras inte. I framtiden när du har höjt dig dit kommer du att veta allt. Nyss berättade jag lite för er om det himmelska ögats uppbyggnad. Nu ska jag tala om vilka tillstånd det finns när man öppnar det himmelska ögat på egen hand. Som ni vet, under qigong-övning förr i tiden öppnades många människors himmelska öga. Många hade olika upplevelser under den process där de öppnade det himmelska ögat. Jag ska diskutera några tillstånd mer. Först när man öppnar det himmelska ögat känner man att pannan svullnar och det är obehagligt. Hör på noga nu. Medan jag talar om det himmelska ögats uppbyggnad öppnar jag det för alla, för de som genuint... Som genuint utövar Falun Gong, kultiverar enligt vår Falun Dafa och genuint kultiverar. Om du inte kan släppa dina sjukdomar så vågar vi inte säga detta till dig. Det kommer att öppnas för varenda en av er som genuint kultiverar enligt Dafa. Dessutom måste det öppnas helt och hållet för er. När det gäller om du kan se klart eller ej så spelar dina egna faktorer fortfarande in. Självklart, men det menas inte att det är helt kört för dig i det här livet. Om du har mindre av den här qi-essensen och inte kan se klart när du har fått det öppnat, så är det inte. Ni vet att Daoläran talar om att återvända till sitt sanna jag. Det betyder att det under kultiveringsförloppet kontinuerligt kommer att repareras och återställas. När ditt qing-qing höjs kommer det att återställas. Gradvis kommer det att bli allt klarare. Qi-essensen kommer gradvis att återställas. När du nått fullbordan kommer det också att ha återställts helt och hållet. Den situationen uppkommer då. När man öppnar sitt himmelska öga på egen hand kommer en del känna att det är svullet och de blir illamående. Sådana tillstånd kan uppkomma. När vi öppnar det himmelska ögat nu uppkommer faktiskt dessa tillstånd även nu, men det blir inte så allvarligt. En del, när deras himmelska öga öppnas, ser de med ögonen slutna en djup tunnel, som en brunn, helt mörk. Och där inne är den oändligt lång, oändligt lång. Det finns andra som med slutna ögon ser en rund svart prick. Allt eftersom de övar kommer den svarta pricken långsamt att bli vit och förvandlas till en vit prick. Så en del säger, när jag blundade såg jag månen. De säger att de kan se månen. Den vita pricken blir gradvis ljusare och ljusare. En del säger, jag kan se solen när jag blundar. De upplever det som starkt bländande. I själva verket såg du varken solen eller månen. Vad du såg var denna kanal, den kanal jag nyss nämnde. Det är just din kanal. Du känner dig mycket bländad och det är mycket ljus. Det är för att du inte har det yttre ögat som du inte kan se objekt. Och de som har sett denna kanal har inte fått det öppnat helt, har inte nått ända till slutet av kanalen, så de kan ännu inte se. Och för andra, när deras himmelska öga öppnas, framträder en sorts tillstånd med blomknoppar som slår ut i pannområdet, som en blomma, som när en blomma plötsligt slår ut i ultrarapid på tv eller på film. Precis så här, swoosh. Den slår plötsligt ut. Lager för lager öppnar den sig. Den öppnar sig utan slut när man sitter och mediterar. Öppnar sig varje dag. Det tillståndet kommer att framträda. Det är något som uppkommer när man utövar på egen hand. Nyss berättade jag för er om det himmelska ögat. Det var allt om detta. Vi kan inte lägga så mycket mer tid på det. Så det är vad det länge omdiskuterade himmelska ögat egentligen handlar om, och jag har förklarat dess uppbyggnad för er. En del människor känner att det kliar mycket i pannan. En del känner, de allra flesta som sitter här känner, att musklerna i pannan går ihop, dras ihop och borrar sig inåt. Omkring 80%, 90% av er kommer att ha den känslan. Stämmer det jag säger? Är det så? Publiken svarar ja. Det är likadant för dem bakom mig också. Ingen plats utelämnas. Våra elever utanför föreläsningssalen utelämnas inte heller. Var och en kommer att känna att musklerna drar ihop sig och borrar sig inåt. De öppnas för var och en. Faktum är att jag använder en kraft utifrån. Använder igång för att öppna det för er. Det kommer att öppnas för var och en. Men för en del kommer vi att installera en dörr. Så efter att jag har öppnats kan ni först se, men längre fram kan ni inte se. Det beror på att vi satte in en dörr för er. Eftersom det är svårt skadat där inne hos dig, måste vi kanske reparera det åt dig ett tag innan vi kan låta dig se igen. En del människors himmelska öga måste låsas ett tag. En del kan inte se klart efter att de fått det öppnat, på grund av att för många av deras egna saker har gått förlorade. Hur som helst, ett stort antal. Många människor har förmågan att se olika objekt som vanliga människor inte kan se med sina ögon, eller ljus i olika färger. Detta kan mänskliga ögon inte se. Så om du har sett det, så har du sett det med det himmelska ögat. En del säger, läraren sitter där, vare sig det var hans ljusring eller ljuset som han strålar ut, så såg jag det. Men när jag ville titta närmare försvann det. Många människor är så här. Varför? Därför att du redan är van vid att titta med de mänskliga ögonen. Så när du vill titta närmare har du redan börjat använda ögonen. När du ser saker oavsiktligt så ser du det med det himmelska ögat. När du tittar på saker måste du inte nödvändigtvis titta med slutna ögon. För en del är det faktiskt likadant både med ögonen öppna och med de slutna. Det är bara det att de inte vet hur de ska använda det. Härnäst ska vi tala om två övernaturliga förmågor direkt kopplade till det himmelska ögat. En av dem kallas fjärrsyn. Den är direkt kopplad till vårt himmelska öga. Vad är fjärrsyn? Det är inte som när ett objekt finns framför dig och du ser det. Det må vara med ögonen slutna eller genom ett annat objekt. Det är när ett objekt eller en människa inte är på plats, utan befinner sig på någon avlägsen plats. Eller du är här och han är i Amerika eller i Peking. Och du säger att du kan se vad han gör. Denna övernaturliga förmåga är en av de sex övernaturliga förmågor som är erkända i världen. Fjärrsyn. Den anses verkligen existera. Så vad handlar denna fjärrsyn om? Låt mig berätta om det här scenariot.
Vi
I kultiveringskretsen finns nu en felaktig förståelse. Det anses att när en människa sänder ut chi eller när han kan se någonting så har han förmågan att på ett ögonblick tränga igenom så långt eller sända ut något så långt och se saker som är långt bort. Faktum är, du som en vanlig människa eller en människa som övar chi har ingenting. Du kan överhuvudtaget inte se dessa saker. Även om du har uppnått mycket inom världsliga fas kultivering och har utvecklat många övernaturliga förmågor så har du ändå inte den här förmågan. Så hur ser du det då? I själva verket, som jag sa igår, har människokroppen i alla de olika dimensionerna olika kroppar. Och samtidigt existerar olika fält runt om. I en särskild dimension, eftersom det finns ett fält för var och en av kropparna, existerar följande tillstånd i ett av dessa fält runt din kropp. Vad som än finns i universum, så kan alla objekt reflekteras i detta ditt fält. Precis som i en spegel kan allting reflekteras i detta fält. Det finns en sol där ute, så kanske finns det en som reflekteras i fältet i din kropp också. Men fastän den existerar som en sorts reflektion, ni vet, vi säger att fastän det är en reflektion existerar den också fysiskt. Den är också materia. Jag säger er att skuggan bredvid dig när det lyser på din kropp också är materia. Allt eftersom vetenskapen utvecklas vidare kommer detta att upptäckas i framtiden. Det vill säga, i en särskild dimension har din kropp det här fältet. Och i det här fältet finns det en speciell reaktion. Allting kan reflekteras hit från universum. Den fjärrsyn som vi talar om är faktiskt bara att du har sett dessa bilder reflekterade från universum till ditt fält. Det är en förmåga hos universum, inte din egen förmåga. Det är universum som reflekterade till dig. Det är i själva verket en sådan situation. Så den övernaturliga förmåga existerar så här. I den där särskilda dimensionen finns en spegel vid din panna. En icke-qigong-utövare spegel är vänd mot honom själv. En utövare spegel vänder sig ögonblickligen. När din fjärrsynsförmåga kommer fram börjar spegeln vända sig oavbrutet i det här området vid pannan. Den vänder sig mycket snabbt. Ni vet att när en projektor visar film med mer än 24 bilder per sekund blir rörelserna kontinuerliga. Spegeln vänder sig till och med snabbare än så. Den är mycket snabb så den reflekterar det du ser. Efter att bilden har reflekterats i spegeln vänder sig spegeln och låter dig se den. När den vänder tillbaka raderar den bilden. Sedan vänder den sig igen, gör ett nytt avtryck och låter dig se det. Vänder sedan tillbaka och raderar det igen. Så den låter dig se det så här om och om igen. Och därför är det du ser kontinuerligt och sammanlänkat. Sålunda är de saker som fångas på spegeln bara en reflektion från universum in i ditt fält. Det här är fjärrsynen som vi nämnde. Så en del säger kanske, de där sakerna som reflekteras från universum, hur är det med det som är framför och bakom en? Spegeln är så liten, den kanske inte säkert kan fånga in allting runt om ens kropp. Självklart, detta universum. Det sägs att kultiverare ser universum som mystiskt och obeskrivligt förunderligt. Så det är inte så som vi kanske föreställer oss, inte så enkelt som jag förklarar det. Jag berättar i stora drag. Om ditt himmelska öga har nått en något högre nivå och du tar en titt, så ser du att din kropp i den dimensionen inte längre finns där. Där står bara en spegel inne i din dimension. Spegeln vänder sig fram och åter, så den kan fånga in allting och du kan se allt du vill se. Det finns förstås en fråga om att övernaturliga förmågor förstärks av energi, vilket också är en fråga om din nivå. Om dina förmågor inte är så starka, om din nivå inte är så hög, så har du inte så mycket energi och dina förmågor kan inte förstärka så mycket av den, så du kan inte se klart och kan inte se så mycket. Det är principen. En del har lite starkare förmågor, andra lite svagare. En del vet hur man använder dem, andra inte. Det här var fjärrsynsförmågans uppbyggnad. Jag har berättat om den för er nu. Senare ska jag tala om en del förmågor. Vi sätter in Falun i nästan varenda en, så länge ni har kommit för att kultivera Falun Gong, kultivera enligt Dafa. Detsamma gäller det himmelska ögat. Det öppnas för varenda en som kultiverar enligt Dafa. Men för övriga förmågor som jag ska tala om skulle det inte gå. För det rör frågan om din kultivering, din nivå. Om din nivå är tillräckligt hög kan de kanske utvecklas medan jag talar om dem. Annars kommer de fram senare, beroende på hur du kultiverar. Jag måste informera er om dessa principer så att ni i er framtida kultivering ska veta vad som pågår. Härnäst ska vi tala om en annan övernaturlig förmåga som är direkt kopplad till det himmelska ögat. Den kallas förmågan att se framtiden och det förgångna. Den här övernaturliga förmågan är en av de 6 övernaturliga förmågorna som är erkända i världen. Talade man inte om ödet förr i tiden? Förmågan att se framtiden och det förgångna låter dig få veta en människas framtid och förflutna. Om den är stor kan du se hur samhället förändras. Om den är ännu större kan du se förändringarna inom en viss del av universum. Detta är den övernaturliga förmågan att se framtiden och det förgångna som vi talar om. Så hur är den här förmågan utformad? Vi vet alla de övernaturliga förmågorna och många av de magiska färdigheter som vi utvecklar genom kultivering är direkt relaterade, direkt kopplade till ditt elixirfält och till falun i området för ditt elixirfält. Så från elixirfältet upp till nivan, sedan från nivan, skjuter en ljusstråle ut. Precis som projektorn strålar på en filmduk och formar någonting som liknar en filmduk på pannans plats. Mycket likt en tv:s katodstråleskärm. En del kan till en början inte se klart och det flimrar för dem. Precis som på en tv som inte är inställt finns det linjer och statiskt flimmer här och där på skärmen. När den ställs in exakt kommer den att visa bilder. Det är mycket likt en tv som en tv:s katodstråleskärm. Så snart när saken fungerar bra kan personen se det. Det kan ses med ögonen slutna eller med dem öppna. När den är mycket stark kan du se det med ögonen öppna. När den är svag kan du bara se klart när du blundar. Så det kommer att framträda bilder på den. Den kommer att visa bilder. Nyss talade jag om ämnet rumtider. I andra rumtider har vår kropp olika existensformer. Nyss när vi talade om förmågan att se framtiden och det förgångna nämnde jag att man kan veta en människas framtid och förflutna. En del skulle säga, är inte det vidskepelse? Framtiden har inte hänt än. Hur ska du kunna se den? Faktiskt, jag säger er att när en människa föds existerar hela ens liv redan samtidigt. Sen frågar sig en del, då är allt vårt kämpande och våra ansträngningar i livet förgäves. Vår Guangdong-provins är mycket rik nu och alla gör affärer. Är inte det resultatet av våra ansträngningar? Det här är orsakat av förändringar av himmelska förhållanden. Du är en del av dessa himmelska förhållanden. Det är en ofrånkomlig konsekvens. Du tror mig kanske inte. Självfallet finns det en del små avvikelser. Genom egna ansträngningar kan man förändra en del små saker. Varför? Därför att om det inte vore möjligt att förändra små saker genom egna ansträngningar så skulle problemet med att människan gör goda och onda gärningar och skapar karma inte finnas. Så med oärliga medel kan man skada andra och ändra en del mindre saker i sitt liv. Men det är mycket svårt att ändra större saker. Det går inte alls. En vanlig människa kan inte ändra sin levnadsbana. Man kan inte alls ändra den. Den kan bara förändras i 2 fall. Det ena är att den här människan inte drar sig för några som helst onda gärningar, skadar andra och skadar sig själv, som om han har tappat kontrollen. Men vad som väntar honom är total förintelse och slutet på hans liv. Jag tror ingen skulle vilja ta den första vägen. Den andra vägen är att den här personen tar kultiveringsvägen. För som jag sa, det ses det här som det mest värdefulla i detta universum. Alltså, den här människan har ett hjärta för kultivering. Han vill återvända till sitt sanna ursprung. Han vill vända sig mot Chan. Människor säger, Buddha natur, Buddha natur. Det här är vad de syftar på. När den väl kommer fram skiner den som guld. Den skakar de 10 riktningarnas världar. Alla ser att den här människan vill kultivera. Hans Buddha natur har kommit fram. Så man kommer att hjälpa honom villkorslöst. Det jag sa igår om att bota sjukdomar är likadant. Om det enda du vill är att få dina sjukdomar botade här och du fortfarande är en vanlig människa som vill tillfriskna från sjukdomar. Som en vanlig människa, hur kan dessa svårigheter i din kropp tas bort lättvindigt för dig? Skapade du dem inte själv tidigare? Det är principen. Men när du vill kultivera kan jag ändra detta för dig här. Det är enda sättet. Om du själv inte förändrar dig, om ditt hjärta inte vänder sig mot Chan, om du bara vill borsta bort dammet från baken, lämna det bakom dig och kasta bort allt, det går inte.
Så
För någon i kultiveringsprocessen, som jag just sa, har inte hans kropp existensformer i andra dimensioner? Objekten i andra dimensioner, deras existensformer jämfört med våra. Olika dimensioners existensformer är också alla olika. Därför, när en människa föds, existerar hans liv redan samtidigt i andra dimensioner. Och trots att han kan förändra en del mindre aspekter genom hårt arbete och ansträngning, kan han inte förändra de större. Men jag säger er att det här inte är vidskepelse. Varför inte? Tänk efter. Hela vår galax roterar som en rund roterande skiva. Galaxens centrum och galaxens kant är väldigt olika vad gäller tidsbegrepp. Så hur är det då med detta universum? Det är så stort, dess mitt, dess olika platser och dess olika nivåer. Är det inte enorma tidsskillnader mellan dem? Bara som ett exempel, om du står i mitten är det definitivt annorlunda än att stå vid kanten. I mitten upptäcker du att tiden går mycket fort och vid kanten upptäcker du att tiden går mycket långsamt. Till exempel, från den stund du föds existerar din kropp i olika slags dimensioner. I en viss dimension är ditt liv så snart du föds redan över, eftersom den dimensionens tid går mycket snabbt. Och i en annan dimension har din kropp inte blivit född än. Det vill säga, detta orsakas av tidsskillnaden mellan dimensionerna. Därför om du kunde bryta igenom tidsskillnaden skulle du redan nu kunna se hur ditt liv var fram till slutet. Det beror på att du i olika dimensioner har olika tid som existerar, exempelvis vad du sysslar med och hela det tillståndet. Alltså kan du se hela ditt liv. I en viss dimension ser man vad du gör, sen ser man i den följande dimensionen vad du gör där. Allt eftersom tiden fortlöper olika i olika dimensioner skulle man kunna observera detta. Kanske ni förstår vad jag säger. Detta orsakas av skillnaden i rumtid. Så det finns ingenting vidskepligt här. I en snabb rumtid har ditt liv redan avslutats. I en långsam rumtid är du ännu inte född. Men i den här nuvarande rumtiden har du redan levt i så här många år. Så här är det. Därför kan man se ditt förflutna och din framtid. Man kan se det när man har den övernaturliga förmågan som kan bryta igenom rumtider. Förmågan att se framtiden och det förgångna som vi talar om här är alltså förmågan att bryta igenom tidsskillnaden och reflektera och projicera det på skärmen vid din panna. Och sen spelas det upp inför ditt öga som en film. Denna övernaturliga förmåga ser saker mycket precis, till den grad att till och med avvikelserna i tidsålder eller tid är mycket små. När du spår kommer det fortfarande inte att fungera, oavsett hur du förutspår eller hur duktig du är med Zhouyi, alltså I Ching. För du drar slutsatser endast utifrån en teori, medan den här övernaturliga förmågan ser mycket exakt. Det här är förmågan att se framtiden och det förgångna som vi talar om. Förr i tiden, nu för tiden, talar folk om flygande tefat och utomjordingar. Nu finns det forskningsinstitut, både privata och statsfinansierade, som alla forskare inom det här området. Faktum är, jag säger er att deras vetenskap är mycket utvecklad. De har redan brutit igenom vår fysiska rumtid. De kan resa genom olika rumtider. Tiden är definitivt olika i olika rumtider. Därför kommer de och går som de vill. Kanske återvänder de till sin plats på en sekund. Sen kommer de kanske i nästa sekund tillbaka igen. Om de tar en väldigt snabb rumtid anländer de redan i samma ögonblick som de gav sig av. För den dimensionen kan inte mätas med vårt nuvarande avståndsbegrepp. Man kan inte använda det för att mäta det. Det kan inte mätas på det sättet. Det som kan verka vara bara en fot bort kan faktiskt vara 100 000 kilometer bort. Men det är inte på det sättet det existerar. Det är inte så här. När vi nyss talade om det himmelska ögat talade vi i förbigående om två övernaturliga förmågor. Härnäst ska vi tala om ett uttryck inom vår kultiverings- och qigong-krets. Det finns två termer som många i vår kultiverings- och qigong-krets aldrig lyckats förklara tydligt. Men dessa uttryck har alltid funnits inom qigong-kretsen, kultiveringskretsen och förr i tiden i den religiösa kretsen. Vilka är de? De lyder inte kvar i de fem elementen och ut ur den trefaldiga världen. Det låter mycket mystiskt. Förr i tiden fanns det en del qigongmästare, oavsett om de var äkta eller falska. Vem vet hur de blev qigongmästare, så brukade människor fråga dem och de dristade sig till att tala om det. De lät bara munnen gå, inte kvar i de fem elementen, ut ur den trefaldiga världen. Så de som inte trodde på qigong kunde fråga dem, vem av er har lämnat den trefaldiga världen? Vem av er är inte kvar i de fem elementen? Så de satte dit dem, gjorde dem mållösa. De visste inte vad de skulle säga. Om du inte vet, säg inte saker på måfå, för det skulle få motsatt effekt och göra skada. Härnäst ska vi förklara detta för er, för det är direkt relaterat till våra kultiverare som kultiverar till höga nivåer. Vi ska först tala om att inte vara kvar i de fem elementen. Ni vet att den forntida kinesiska teorin om de fem elementen säger att metall, trä, vatten, eld och jord utgör de fem elementen. Elementen metall, trä, vatten, eld och jord är vetenskapliga också ur den moderna fysikens perspektiv. Det är forntida kinesisk fysik och det anses vara vetenskapligt. Det finns en bok som jämför och pekar på överensstämmelsen mellan de fem elementen och det periodiska systemet inom den moderna kemin, och det stämmer verkligen bra. Till exempel, låt oss tala om metaller. Det må vara guld, platina, järn, bly, tenn, koppar. Vilken du än tar så är de allihop metaller, eller hur? En gång, bara för att ge ett exempel. En gång ville den kinesiska vetenskapsakademin göra ett test med mig. De tog ett glasrör som innehöll en mycket liten, mycket tunn aluminiumremsa. Glasröret smältes igen, så man kunde naturligtvis inte ta bort eller byta ut innehållet. De kom med det. Det vanliga testet skulle vara att bara tillföra en del energi till det, och sedan skulle de gå tillbaka och mäta energin. Dessa saker har gjorts på många qigongmästare, och redan för länge sedan erkände man inom vetenskapskretsen att qigongmästare kan sända ut alla möjliga substanser som vanliga människor inte kan sända ut. Alla känner till det. Så jag sa till dem, detta är vad jag kommer att göra. Jag kommer att slå sönder molekylarrangemanget. Ni vet, molekylarrangemanget hos en metall är det mest stabila. Om det ändras kommer ytmetallen att förändras. Detta hade ingen gjort tidigare. Så jag skakade det i min hand och sedan togs det till analys. Vid analysen upptäcktes att grundämnet i aluminiumremsan hade förändrats. Ytmetallen hade förändrats. En del hade blivit järn, en del hade blivit koppar, en del hade blivit silver, en del hade blivit guld, och en del hade blivit andra metallgrundämnen. Det vill säga, den utgjordes av ett antal olika metallgrundämnen. Varför kunde detta? Varför kunde detta hända? Det var för att jag bombarderade den. Jag rörde om dess interna molekylarrangemang, så då skedde detta. Det betyder, jag gav er nu ett exempel för att berätta för er att de fem elementen, metall, trä, vatten, eld och jord, är forntida kinesisk fysik, så den är vetenskaplig. Så i enlighet med teorin om de fem elementen bildar metall, trä, vatten, eld och jord universums myriader ting. Ingen levande varelse och ingen fysisk kropp faller utanför dessa element. De består alla av dessa substanser. Det ligger sanning i detta, det är mycket vetenskapligt. Men nu för tiden låter det här ännu mer mystiskt. Varför? Tänk efter. Om någon inte är kvar i de fem elementen så betyder det att han har gått bortom den fysiska världen. Detta låter, på ytan låter det här mycket mystiskt. I själva verket är det inget mystiskt med det. Varför? Vi ska berätta för dig. Lyssna bara. Det är garanterat helt vetenskapligt. Vi qigongmästare, eller människor som har uppnått en viss nivå i sin kultivering, eller munkar inom religioner, munkar som uppnått en viss nivå i sin kultivering, har alla energi, har alla gång. Det här har sedan länge varit erkänt som resultat av dessa test som gjorts under de gångna åren. Det har länge varit erkänt. Allting som kan spåras nu, infrarött, ultraviolett, infraljudsvågor, ultraljudsvågor, neutroner, atomer, gammastrålar, många spårämnen. Så länge det finns ett instrument som kan mäta detta kommer allt att hittas i den energi som strålas ut av qigongmästare. Och dessutom finns de i avsevärda mängder. Ju högre en qigongmästares nivå är, desto mer sådana här substanser strålas ut. Varför har inte en vanlig människa då? Det här bevisar att qigongmästare har gång. Under påverkan av ett speciellt elektromagnetiskt fält kan en qigongmästare stråla ut en mycket stark aura, mångfärgad och mycket vacker. Självklart har en vanlig människa också en livsaura, men den är mycket liten. Om qigongmästaren avsiktligt sänder ut mer blir den ännu starkare, den är intensiv. Det vill säga, kultiverare har gång, de har denna högenergimateria. Så den här gången som jag sa är inte elixir, som vi nämnde tidigare. Som jag sa igår är elixir bara en bomb, bara en förberedelse för den dag du öppnar gång. Det är det ögonblick då den exploderar och frigör alla dina övernaturliga förmågor och tar bort blockeringarna från alla dina meridianer. Det är allt elixiret används till. Det utgör inte all den lagrade energin, bara en del av den. En genuin kultiveringsmetod för både kropp och själ omfattar frågan att gå bortom de fem elementen. För en metod som inte kultiverar både kropp och själ talas det inte om att kultivera benti. De talar bara om att gå ut ur den trefaldiga världen, inte om att gå bortom de fem elementen. En metod som kultiverar både kropp och själ talar om att gå bortom de fem elementen. Det är för att den talar om att omvandla benti. Kroppen kommer att lämna den fysiska världen, lämna den fysiska miljön. Men den här personen måste faktiskt fortfarande kultivera bland vanliga människor, så vanliga människor kan inte se någon skillnad på ytan. Men energin lagras inte enbart i elixirfältet. Var lagras den? Varje cell i din kropp lagrar energi. Dessutom genomgår dina molekyler, protoner, atomer, elektroner och ännu längre nedåt, ända till det extrema mikrokosmos, till materians ursprung, alla en förändring. Det sägs att utövande av gång förändrar människokroppen inifrån. Alla molekylcellerna genomgår denna fundamentala förändring, vilket betyder att de alla ackumulerar energi. Alla de mikrokosmiska cellerna i din kropp ackumulerar energi. Då energin lagras i dina celler existerar den i samma formation som din kroppsceller. I dina celler och cellkärnor lagras det energi och den har samma formation som dina celler. Men som ni vet, allt eftersom din gångstyrka fortsätter att öka kommer den här högenergimaterian att bli allt tätare. Allt medan den blir tätare och tätare, hur kommer den att förändras? För det första är den från början högenergimateria, bortom dina normala celler. Den kommer att hämma och ersätta alla dina ursprungliga celler. Kanske kommer du inte att ha någon mer ämnesomsättning. De kommer helt och hållet att ha blivit påfyllda och ersatta med den här högenergimaterian och de ursprungliga cellerna kommer att utsöndras. Till och med dina cellkärnor kommer att ersättas av den. När du nått detta stadium, tänk efter. Består din kropp fortfarande av de fem elementen? Den består av extremt rikliga energimateria samlad från andra dimensioner. Essens som förfinats genom förädling. Utgörs kroppen fortfarande av de fem elementen? Inte nu längre. Den är redan förändrad från grunden. Så tänk efter, har du inte gått ut ur de fem elementen? Den här sortens kropp kommer inte att åldras naturligt eller dö. Den kommer att förbli evigt ung. Det är förstås lätt sagt, men man måste gå igenom en omgång mödosam kultivering för att nå detta stadium. Den här personen måste dock fortfarande fortsätta kultivera bland vanliga människor, så det går inte att vanliga människor kan se på ytan att han är olik andra. Om folk kan se att han är som en gudom och ingen kan ta på honom, om han existerar som ljus, så skulle alla dyrka honom som en gud. Ingen skulle hamna i konflikt med honom. I en miljö utan konflikter, var kan han höja sitt qing qing? Så han skulle inte kunna kultiveras ytterligare. Därför måste han fortsätta att vara likadan som vanliga människor så mycket som möjligt. Så vanliga människor kan inte se det, men utövare kan se det. De som uppnått en viss nivå i kultivering kan se det, för han har redan förändrats i grunden. Men om du skär i en sån kropp med kniv kan den blöda, eller om den blir påkörd av en bil kan man få frakturer. Varför? Därför att människokroppens alla celler, dess molekylers innehåll, helt har ersatts av högenergimateria. Men molekylarrangemanget, uppbyggnaden och formen inuti är oförändrad. Så blod består fortfarande av de där mycket små molekylerna och är därför flytande. Ben är hårda och muskler är mjuka. Molekylerna är ordnade just så. Det vill säga, molekylarrangemanget och dess utformning har inte förändrats. Så på ytan ser personen likadan ut som en vanlig människa. Man kan inte se skillnaden. Men han har redan förändrats i grunden. Det som skiljer är bara ett hudlager. Efter att detta skal lagts av kommer personen att vara totalt annorlunda. Från det stadiet blir det bortom världsliga fas kultivering, kultiveringen i arhatsfär, också kallad kultivering av buddha-kroppen. Är en sådan kropp fortfarande en vanlig människas kötsliga kropp? Har den inte gått ut ur de fem elementen? Vi sa just att en qigong-mästare har gång i sin kropp. Det finns hög energimateria där. Denna högenergimateria finns i varje cell. Naturligtvis kommer den gradvis att ersätta de där cellerna. Allt eftersom den fylls på skulle det inte nå den effekten. När detta väl har förklarats är det inte helt och hållet vetenskapligt. Var någonstans präglas detta vidskepelse? En del saker kan ännu inte förstås, men en del är numera inte helt bortom vad som kan förstås. En del saker har redan upptäckts inom viss banbrytande vetenskap. Det har bara inte offentliggjorts. Men de saker som människor, som vetenskapsvärlden redan har upptäckt, räcker för att ändra våra dagars läroböcker. Men i dagens samhälle, som är djupt influerat av konventionella utbildningar och teorier, har folk mycket svårt att acceptera det. Inte ens inför objektiv verklighet vågar folk erkänna det. Nyss talade jag om att gå bortom de fem elementen. Låt mig nu tala om att gå ut ur den trefaldiga världen. Vad menas med det? Faktiskt låter detta att gå ut ur den trefaldiga världen ännu mer mystiskt. Låt oss först säga att vi här inte kan bortse termens historiska ursprung. Det här är ingen term skapad inom vår moderna kultiveringskrets eller inom qigong. Det är en term som fördes vidare från den urgamla kultiveringskretsen och från religioner. Så vad avses med den här trefaldiga världen som det talas om i religionskretsen? Ni vet, taoismen talar om att det finns 9 himmelska huvudnivåer och buddhaläran talar om 33 himmelska nivåer. Hur många himmelska nivåer du än säger att det finns, så är i själva verket de 9 himmelska huvudnivåerna och de 33 himmelska nivåerna som de talar om faktiskt samma sak. Det kan finnas 10 mindre nivåer inom en huvudnivå. Och nu är det faktiskt ännu mer komplext, till och med helt tillrört. Den här konstruktionen har ju en viss vidd. Det vill säga, de anser att den trefaldiga världen trots allt har en yttre gräns. Hur många himmelska nivåer det än må finnas. Utanför den gränsen är det bortom den trefaldiga världen. Innanför den gränsen är det inom den trefaldiga världen. Så varför kallar de det som är inom det här området för den trefaldiga världen? Himlen, människovärlden och underjorden utgör teorin om den trefaldiga världen. Alla levande varelser inom den trefaldiga världen ska genomgå samsara. Det är bara det att på de högre nivåerna är tiden mellan reinkarnationerna längre, kanske 500 år. Det är förstås vad religioner lär ut. Och i människovärlden kan den bara vara en gång vart 100 år. Och därunder är det antagligen ännu lägre, bara för att illustrera innebörden. Det här är vad religioner lär ut om den trefaldiga världen. Så vi kan idag inte tala om det skilt från dess historiska bakgrund. Så eftersom det finns en gräns för den trefaldiga världen, så finns frågan om kultiveringsnivå, eller hur? I själva verket handlar det att gå bortom den trefaldiga världen bara om kultiveringsnivå. Igår talade jag om att vi kommer att ha en gångpelare ovanpå gässan. Allt eftersom din gångstyrka fortsätter att stiga och din kultiveringsnivå fortsätter att stiga blir den här gångpelaren på gässan allt högre. För några år sedan kom många qigongmästare fram. Från början undervisades de av sina mästare och kultiverade i avskild och hemlig kultivering. eller under omständigheter som andra inte kände till. De hade ingen kontakt med vanliga människors miljö. Under dessa omständigheter kultiverade de rätt så bra. Och deras nivåer var också väldigt höga. Jag har sett en del av de qigongmästare som kom fram under de åren. Deras gångpelare hade redan nått bortom vår vintergata. De var verkligen höga. Hos en del människor hade gångpelaren nått ännu högre, bortom ännu mer avlägsna galaxer, vilket visar att deras gång var mycket hög. Deras nivåer var mycket höga, men så fort någon kommer i kontakt med vanliga människors samhälle får den personen mycket svårt att inte bli påverkad av de vanliga mänskliga frestelserna kopplade till anseende och egen vinning. Så en stor grupp qigongmästare har redan fallit och har ingenting kvar. De har ingen gång. De blev helt och hållet fördärvade av anseende och egen vinning. De söker pengar, de söker anseende och egen vinning. De skadar andra, de mäter sina krafter mot andras. De gör alla möjliga röriga saker nu och skadar allvarligt situationen för qigong, så de har ingen gång kvar. För gång är lika hög som qingqing. Detta är absolut. För den kultiveras fram i enlighet med ditt hjärta. Om ditt qingqing faller så faller också din gång och nivån faller också. Och alla kroppsliga omvandlingar och andra förändringar går också tillbaka och degenererar. Detta är absolut. Så jag sa nyss att allt eftersom din nivå höjs så höjs också din gångpelare. Den trefaldiga världen som de talade om undersökte vi utifrån den moderna fysikens synvinkel och referensram. Och upptäckte då att den trefaldiga världen som det talades om inom religioner förr bara är inom området för våra 9 planeter. En del säger att det finns 10 huvudplaneter. Det existerar inte. Vi ska inte säga något dåligt. Låt oss bara säga att det inte existerar. Det finns inga 10 planeter. Det finns bara 9 planeter. Så det de talade om är endast något inom området för de 9 planeterna. När vi talar om det som är bortom det här området. Om den gångpelare som du har utvecklat genom kulturering nått bortom det området, har du då inte gått bortom gränsen för den trefaldiga världen? Enligt religionen, när du väl har nått denna go-away eller fruktposition, skulle inte det bli din plats i framtiden? Är det inte dit du kommer i framtiden? Har du inte kultiverat dig dit? Har du inte tagit ett språng ut ur den trefaldiga världen? Du kommer då inte längre att utsättas för lidandet att behöva reinkarnera inom den trefaldiga världen. Detta är vad religionen säger. Så handlar det egentligen inte om din go-away och din kultiveringsnivå. Det är helt enkelt en fråga om nivå, hög eller låg. Bland våra Falun Gong-lärjungar finns det verkligen en del som har kultiverat mycket bra och är på mycket höga nivåer. Nyss talade jag om att gå ut ur den trefaldiga världen och att inte vara kvar i de 5 elementen. Det är allt vi ska säga om den här frågan. Härnäst ska vi tala om fasthållandet. Strävan. Jag var tvungen att ta hand om en del saker i nordost, i min hemstad. Så jag tillbringade mer än 3 månader hemma. Och jag hade också för avsikt att se hur Falun Gong skulle utvecklas i min frånvaro. I hela landet gjorde en del mycket bra ifrån sig och en del gjorde mycket dåligt ifrån sig. Till och med en del i ansvarsställning gjorde mycket dåligt ifrån sig. Självklart har en del av dem ännu inte gått någon kurs. I några områden organiserade en del spontant dessa. De hade hört föreläsningarna en gång, hade inte förstått dem, men organiserade ändå ett assistentcenter och gjorde det. Vi ser att det finns en del människor vars syfte med att lära sig Falun Gong verkligen är orent. För sann kultivering måste du rena ditt hjärta. Förr i tiden sades att för att kultivera sin kropp måste man ha ett uppriktigt hjärta. Du måste rätta upp ditt tänkande. Om du kommer för att erhålla fa utifrån strävan så erhåller du ingenting. Strävan är i sig ett fasthållande. Jag säger er en sanning. Syftet med er kultivering är just att avlägsna alla sorters fasthållanden. Alla de fasthållanden som du inte kan ge upp bland vanliga människor. Du strävar efter. Människor. Varför kan de bilda detta mänskliga samhälle? Varför kan de utgöra denna speciella dimension? Detta ting, det vill säga känslor, är något som manifesteras i denna dafa, zhen shan ren, det sista stadium. För det finns känslor, vad du tycker om, vad du gillar att göra, dina släktingar och vänner, romantisk kärlek, tillgivenhet mellan far och son, tillgivenhet mellan syskon, vad du gillar att äta, vad du inte gillar att äta, vad för slags jobb du tycker om, du vill bli berömd, du vill inte bli berömd, hur du framhäver dig själv för anseende och egen vinning. Alla dina fasthållanden härrör från dessa känslor. Din glädje, ilska, sorg och nöjen är alltihop dessa känslor. Människan lever hela sitt liv bara för dessa känslor. Jag säger er, som en människa som verkligen kultiverar, måste man, när man når en mycket hög nivå, ge upp dessa känslor. De kan visa fram många, många fasthållanden. På grund av dessa känslor jagar människor efter anseende, jagar efter egen vinning. Till och med de som har nått en hög ålder jagar fortfarande efter anseende och egen vinning. Jagar efter pengar och status. Det finns också de som jagar efter andra saker. En del lever enbart för att bevisa sin sak. Detta här rör också från känslor. Allt detta är de saker som människor håller fast vid. Som människa är det mycket lätt att ta med sig dessa vanliga mänskliga koncept in i kultivering. I början när du kultiverar kan du inte alls märka dem. De har redan format bestämda koncept i ditt medvetande. Du kan inte alls upptäcka att de finns där. När du gör något dåligt tror du ändå att det bara är så det ska vara. Du tänker inte så mycket på det, men det har redan format ett grundläggande koncept hos dig, som om du nu är den sortens människa. Så en del fasthållanden har redan blivit omärkliga. Vår kultivering är att göra sig av med olika mänskliga fasthållanden, avlägsna diverse fasthållanden. Bara då kan man verkligen lyckas med kultivering. För som jag just sa, allting som existerar för människor är omvänt. Vad du tror är bra anses som dåligt där uppe. Det är inte alls bra sett utifrån en annan fa. Det finns ett sånt förhållande. Alltså kan du släppa dessa fasthållanden. Här är ett exempel. Låt säga att du inte släpper dina fasthållanden. Hur kan det gå för sig? Ditt qingqing har inte höjts, men du blir ändå förd dit upp och tillåts lyckas med kultiveringen. Väl där ser du hur vacker en stor bodhisattva är och får kanske en del onda tankar. Eller också ser du sådana stora skatter, hur stora förmågor någon har. Varför kan inte jag göra det där? Du kanske blir avundsjuk och börjar bråka med dem. Får en sådan situation förekomma i det riket? Alltså, om du vill höja dig till det stadiet måste du rena ditt hjärta och lägga vikt i kultiveringen av ditt qingqing så att du kan höja dig. Så många fasthållanden som du har släppt, så mycket renare blir ditt hjärta. Så mycket renas du och så högt kan du stiga. Igår sa jag att gång växer genom kultivering, inte genom övning. Övning förändrar bara benti. Vår metod lär ut kultivering av både kropp och själ med förändringar i benti. Och därför talar vi om gång. Inom Sakyamuni skola gjorde de inte det. Under sina år lärde han inte ut hur man förändrar benti. Han lärde bara ut nirvana. Han ville inte ens ha kroppen. Så han talade bara om kultivering, inte om övning. En del människor går kursen och söker övernaturliga förmågor. De flesta har kommit för att få sina sjukdomar botade. Även om en sån person inte pratar om sin sjukdom kan han inte släppa den i sitt hjärta. För hans sjukdom är mycket allvarlig. En del till och med håller fast mig för att jag ska behandla dem. En del skriver brev till mig och nämner sina sjukdomar om och om igen. I varje ord och mellan raderna handlar det bara om sjukdomen. Om du inte kan släppa dessa saker finns det inget vi kan göra. Vi anser att människor inte har sjukdomar. Det är bara så att de orsakas av karma. Vi har upptäckt att när forskare nu använder mikroskop för att observera mikrober, virus eller bakterier. Virus är något mindre än bakterier. Så existerar de som två olika sorters karma. När de manifesteras i vår dimension är deras fysiska existensform bakterier. Men i andra dimensioner existerar de som karma. I den här dimensionen använder man medicin för att döda den. Men jag säger er, i den andra dimensionen har den inte dött. Dess rot finns kvar. Den kommer att visa sig igen om man får ett återfall. Om du inte får sjukdomen nu så får du den senare. Dessutom kan karman omvandlas. Så att om du inte får den här svårigheten så får du en annan. Jag nämnde det tidigare. Sa jag inte just att dessa saker inte existerar av en tillfällighet? Många av oss har gjort dåliga saker tidigare, så den är ackumulerad och förd vidare. Och den är inte enbart från denna enda livstid, inte från bara en period i historien. Många av våra utövare tänker, varför känner jag obehag när jag utövar? Någon skrev och frågade mig, lärare, hur kommer det sig att när helst jag börjar öva känner jag obehag? Jag kan inte öva längre. Så du sitter i soffan och dricker te och tittar på tv och din gång bara skjuter i höjden? Var finns det något sådant? Den skuld du har ådragit dig, ska du inte betala tillbaka den? Jag ger er ett exempel. Anta att någon vill åka utomlands. Levnadsvillkoren är bättre i andra länder. Han åker för att njuta av det goda livet. Men du lånade mycket pengar i Kina och har inte betalat tillbaka till de där människorna. De skulle inte låta dig åka, eller hur? Du har inte betalat tillbaka mina pengar och ändå ger du dig av. Kan det gå för sig? Måste du inte betala skulden innan du kan ge dig av? Ge er bara en vanlig människas exempel som en illustration. Så i utövandet måste man utstå svårigheter. Om du kommer för att erhålla fame med olika strävanden i ditt hjärta så får du inte någonting. Vare sig du vill bli botad, söka övernaturliga förmågor eller till och med vill höra en del teorier för att sedan gå och skada vår dafa, ändra den och hitta på en del egna saker för att tjäna pengar. Jag säger dig, gör aldrig detta. Du kan få att skada dafa är något som skulle kosta en livet. Det finns allt för många sådana exempel. Om jag berättar det för dig kan du bli rädd, så vi talar inte om dessa saker. Det vill säga, alla sorters strävan i ditt hjärta gör att du inte kan nå resultatet. Kultivering syftar ju till att eliminera fasthållanden. Om du håller kvar fasthållanden så får du ingenting, bara helhjärtat. För kultivering är att kultivera hjärtat. Förr brukade munkar säga att Buddha finns i hjärtat. Buddha finns i hjärtat. Du måste rikta din kultivering inåt. Så en del munkar blev förvirrade. En gammal munk sa, Buddha finns i ditt hjärta. Kultivera inåt. Han missförstod det som, det finns ingen Buddha utanför. Buddha finns i hjärtat. Så du är Buddha. Så förstod han det. Hur kan du vara Buddha? Innebörden i det de sa till dig är, du måste kultivera ditt hjärta om du ska kunna erhålla Zhenguo eller ortodox frukt. Principen är mycket enkel. Några ord till. En del av våra lärjungar vet att i kultivering ska man följa endast en skola. Att verkligen kultivera till höga nivåer kräver att man följer en enda väg. På låga nivåer är det inte fel att låna alla starka sidor. Om ditt mål är att bota sjukdomar och stärka hälsan, vore det fel om du tar vilka metoder som helst så länge sjukdomen försvinner. Så på den nivån, på qigong-nivån, är det inte fel att ta alla starka sidor. Men i genuin kultivering, när du höjs och kultiverar på denna nivå, då gäller det att vara hängiven en väg, att inte följa två skolor. I templen lär munkarna också ut att inte följa två skolor. Du milde, du lär dig den här metoden, sen vill du lära dig den där också. Då blir det alldeles rörigt och du får ingenting. I templen, nu för tiden har saker i templen redan blivit röriga. De inom zenbuddhismen studerar Buddha Amitabhas skrifter. De inom rena landet läser tantrismens skrifter. Förr var kultivering något mycket allvarligt. Man kunde bara kultivera inom en skola, vilken tog som hand av en upplyst, en tathagata. Fastän han inte berättade för dig om sin kultiveringsmetod och formerna för gångutvecklingen, utan endast hur du skulle kultivera ditt hjärta. Han ville att du skulle följa skrifterna och kultivera ditt hjärta, så var hans gångutveckling ytterst komplex. Denna gång utvecklade han för dig. Om du stiger i två båtar eller flera båtar, men bara har en kropp. Den upplysta hade en metod för att rädda dig och hade satt in saker i dig, men du ville ha både det där och det här. Hur skulle det kunna göras för dig? Skulle det inte bli en röra? Man kan bara vara trogen en enda kultiveringsväg. Den upplysta tittar på dig och säger, den människans kinsing är inte bra. Du vill ha det här och det där också. Du skulle ha rört till det totalt. Om varelserna där uppe hade dåligt kinsing skulle de bli oense eller börja bråka om dig. Du får inte röra mina saker. Jag har satt in det här i honom. Jag räddar honom så här. Jag räddar honom så där. Du har bara en kropp. Skulle det inte bli en kamp? Men deras kinsing är bra. Ingen av dem kommer att ha något med dig att göra. De bråkar inte med varandra. Problemet är att ditt kinsing är dåligt. Det finns de som frestas av en del små förmågor och små färdigheter och jagar efter dem. De tittar på vilka speciella förmågor en del har, hur någon surande kan göra vad som helst, hur någon annan kan göra både det ena och det andra. Det är alltihop små förmågor och små färdigheter. De är ingenting. De kan inte få det att erhålla Zhenghua. Endast med en ortodox fa är det möjligt att erhålla Zhenghua. Det sägs att i slutarmatiden har det dykt upp varulvar, demoner, spöken och monster. Det var vad Sakyamuni sa, det är vad religionerna säger. De bringar kaos överallt till det mänskliga samhället. I själva verket är slutarmatiden som Sakyamuni talar om just vår nutid. Vi har redan nått till slutarmatidens slutkalpatid. Jag säger er, var i det mänskliga samhället finns det ett rent land? Tänk på det, konflikterna mellan människor har redan blivit så allvarliga. Var finns det något rent land? Till och med människors normala liv störs och skadas av en del människor. Det finns inget rent land. Självklart, å andra sidan säger jag att vår Falun Gong är ett rent land. Jag vågar säga det. Efter att våra elever har gått kursen kommer deras xinxing att ha höjts till mycket höga nivåer. Alla studerar fa, handlar enligt fa och ställer krav på sig själva enligt fa. Det finns många sådana exempel i verkligheten. På arbetet uppför de sig mycket väl för att du ska vara en god människa. Som kultiverare måste du under alla omständigheter vara en bra människa. På arbetet är du mycket flitig, du gör bra saker för andra och söker ingen belöning och tar inte åt dig äran. När andra skadar dig bråkar du inte med dem. Jag skulle säga att det finns mycket få sådana människor nu. Men i vår Falun Gong finns det många. Det är en vanlig situation. Så jag vågar säga att vi är ett rent land. Det finns också en del som lägger stor vikt vid övernaturliga förmågor. Övernaturliga förmågor avgör inte ens kultiveringsnivå. De är bara en biprodukt av ens kultivering och alla har dem. Men utan att man höjer sin nivå och sitt xinxing, utan att de blir stärkta av den energi som kommer från höjningen av ens xinxing och ens nivå, kommer ingenting att fungera. Även om du har en övernaturlig förmåga så är det ändå som att inte ha den. Så det avgörande, det som bestämmer ens nivå, är den gång som utvecklas genom kultivering. Gång som kultiveras fram bestäms av höjningen av ens xinxing. Så för att avgöra om en människa är bra eller dålig, eller för att bedöma ens kultiveringsnivå, tittar man endast på xinxing, om det är högt eller lågt. Jag säger, endast med den här måttstocken avgörs om en människas nivå är hög eller låg. Självklart, ur de övernaturliga förmågornas perspektiv kan vi också se höjden på ens nivå. Jag kommer att tala om det i senare föreläsningar. Eftersom tiden är begränsad kan jag inte tala mer om det. Använd aldrig övernaturliga förmågor för att bestämma människors nivå. Både i Peking och Changchun dök upp den här sortens människa. Allt eftersom han fortsatte att utöva slutade han respektera alla andra. Han började tänka, mitt himmelska öga är på en så hög nivå och jag har kunnat lära mig Falun Gong, så jag kan inte vara medelmåttig, eller hur? Bland de här eleverna är mitt himmelska öga bäst öppnat. Jag är bättre än allihop. Längre fram medförde det här fasthållandet. Det var faktiskt hans eget fasthållande som kom upp till ytan. När detta fasthållande dyker upp blir det mycket allvarligt. Det kan ju växa. Han skulle bli mycket nöjd med sig själv och skulle till och med se ner på andra. Och andra fasthållanden skulle också dyka upp. Senare utvecklade det sig till den punkt då han sa, jag är så kapabel, jag är nog inte medelmåttig. Till sist slutade han respektera mig också. Han sa, lär av mig, jag är Buddhan, lär inte av Li Hongzhu. Två sådana personer dök upp, en i Peking och en i Changchun. I båda fallen var orsaken att de kunde se med sitt himmelska öga. Om någon blir sådan är allt slut. Han kommer att falla raka vägen till botten. Raka vägen till botten. Pratar bara strunt. Härnäst måste jag tala till er om en fråga. Igår började ett mycket litet antal människor, några mycket få med extremt dålig hälsa, att redan få en del reaktioner. Och reaktionerna var ganska starka. En del kände det mycket behagligt i kroppen på tillbakavägen. Nya elever och några erfarna elever som inte riktigt har följt Falun Gongs krav kommer att få en mycket kraftig reaktion i kroppen från och med idag. Många kommer att få den här reaktionen, för under dessa första 4 dagar måste vi rena era kroppar, så det kommer ganska våldsamt. För under den återstående tiden behöver vi justera din kropp, rätta till din kropp och slutligen även få en del människor att utveckla gång. Eftersom kursen bara är 10 eller 8 dagar lång bryter det ut ganska våldsamt. Tidigare hade vi 7-dagarskurser, men när en del människors sjukdomar avlägsnas allt för våldsamt kan de lätt svimma, så jag håller inte 7-dagarskurser längre. Minimum är 8 dagar. Vi försöker ta hänsyn till dem som inte kommer härifrån utan har rest 100-tals mil för att komma hit. Kostnaden är rätt hög. Kost och logi är betungande för dem. Vi försöker korta ner tiden, men den kan inte kortas ner mer. Den kan bara kortas ner till 8 dagar. Så reaktionen blir väldigt intensiv. En 10-dagarskurs är mest stabil. För en del människor, jag förklarar nu i förväg, du kan känna att ditt huvud värker, det gör ont i skallen. Eller en del av din kropp som tidigare hade en sjukdom gör ont igen, det känns obehagligt igen. Du kan känna dig illamående eller yr, eller till och med kollapsa, som om det var en svår sjukdom eller en allvarlig influensa. Det kan uppkomma alla möjliga tillstånd. Men det är inte så att var och en kommer att ha alla sorters tillstånd. En del kan ha det här tillståndet, andra kan ha det där tillståndet. En del som har sjukdomar överallt kommer att känna sig frusna i hela kroppen, som om de hade blivit sjuka. Som jag sa igår, idag har vi helt och hållet tagit bort sjukdomarna från din kropp. Efter att sjukdomar och infektioner har avlägsnats återstår fortfarande ett fält, vilket passar för sjukdomssubstansen att existera i. Detta fält måste därför lösas upp. Efter att det lösts upp kommer det ut ur din kropp. Faktiskt skulle vi kunna rensa detta fält för dig också, men det kan inte rensas på det sättet. Varför inte? Idag har vi redan gjort mycket för dig. Om du inte utstår något av det här fältet själv, och om vi skulle få det att försvinna helt åt dig, skulle det inte överensstämma med universums princip. Därför måste du uthärda en del av det, så det kan bli olika reaktioner. Du kan få obehag än här, än där. Men jag säger er, detta är ingen sjukdom, det är en bra reaktion. Saker som når ytterligheten vänder. När du mår som sämst är du förmodligen redan på väg att bli frisk. Det finns dessutom en del som utgör undantag. En del är kritiskt sjuka, mycket allvarligt sjuka, men de berättade inte för oss och anmälde sig till kursen. Dessa personer är undantag. Om du får en svår reaktion, åk då till sjukhuset med en gång. Vi kan bara göra detta för genuina kultiverare. Om jag gjorde detta för dig skulle jag göra en dålig gärning. Jag skulle sabotera en generell princip i universum. Till och med jag skulle straffas. Vi har redan öppnat porten på vid gavel. Vi gör den här saken så storskaligt, en sådan stor sak. Detta får inte saboteras. Så man kan få olika reaktioner. En del kan få både diarré och kräkningar. Människor i andra regioner berättade för mig. Lärare, hela vägen hem letade jag efter toaletter och sprang från en toalett till nästa. Jag kunde knappt dra upp byxorna. Varför? Speciellt här i söder har vi i en del trakter människor som äter allting, rått, levande, allt. Så alla dessa väsen ansamlas i magen och tarmarna. Och andra dåliga saker är redan väldigt många. De måste alla rensas ut åt dig. Så det kan bli den sortens reaktioner. Det är färre sådana reaktioner i norr och fler i söder. Eftersom dina inre organ måste renas åt dig kan du känna det. En del människor har bara diarré, inga kräkningar. En del har bara kräkningar, ingen diarré. Det kan bli olika reaktioner. En del människors avföring kommer till och med att vara svart eller blodig och innehålla något som liknar var. Det som en del kräks upp är sådant. Det kan bli alla möjliga reaktioner, men de är alla bra. Sen finns det en del som sover, och när jag har slutat tala vaknar de. Varför sover de? Därför att den mänskliga hjärnan är det som är känsligast. Om vi justerade den lite skulle du inte kunna utstå det. En del har en hjärnåkomma och den kan vara allvarlig. Vi måste rätta till det åt dig. För att rätta till din hjärna måste vi få dig att somna, bedöva dig. Annars skulle du inte kunna utstå det. Men en del människors hörselsinne, deras hörselorgan, har ingen sjukdom. Så även om de sov mycket djupt missade de inte ett enda ord. De hörde och tog till sig alltihop. Men vad jag än säger så finns det på varje kurs människor som griper tag i mig för att jag ska bota deras sjukdomar. En del kollapsar till och med när jag passerar förbi dem och de vill inte resa sig. Åh, uttrycket i deras ansikten är verkligen förtvivlat. Snälla, skynda på, rätta till mig. Jag säger det att om jag inte rättade till dig skulle du längre fram kunna få svåra sjukdomar och du skulle inte kunna resa dig på många år. Eller också kunde du dö. Idag har vi minskat det i en sån stor utsträckning för dig. Vi kan inte rätta till dig mer än så. Alla har olika mängd karma, men vi har poängterat att för kritiskt sjuka människor, om ni mår dåligt, åk till sjukhuset med en gång. Det var allt för dagens föreläsning.